Det var ganska roligt innan jag for hit. Det brukar vara så ungefär att eftersom jag är lite trött och jag också har ont så ligger jag så länge jag kan innan jag ska hit och stå. Så jag kommer så sent jag kan. Och då brukar jag kunna stå någon timme. Det gjorde jag idag också och då brukar jag passa på att be och så ber jag för alla som jag känner till brukar komma hit. Var det en speciellt och gruppen speciellt och sådant. Och ibland händer det så här, kära syster, att Gud manar mig, lägg till två till och be för. Och det var du och hon som hade tänkt följa med dig, då förstår jag. Alla de andra har jag redan bett för här. Men då kom du då som liksom en extra grej i då. Men det visste Gud. Så det var förbönen för dig innan, på Guds maning. Och även din väninna också. Nu fick hon förhinder, men så är det ju ibland. Men hälsa henne det. Gud visste och tänkte på er innan. Amen. Så han är stor. Jag ska vara lite summarisk om man har gjort de senaste två gångerna. Jag har inlett det hela med att kalla det hela finns Babel i oss. Och det, anledningen till det, det är att vi lever så sent i tiderna. Så att vi måste börja ställa oss den frågan. Och en anledning till är att enligt Bibeln så kommer just det här babelska riket att vara det som går ut över hela jorden. Den strävan har varit ända sedan staden Babel byggdes. Det är en del av djävulens sätt att fånga folk till sig. I det stora Babylon så benämns ju Babylon som en drottning, stor drottning. Och världens köpmän då horar och så vidare med henne. Alltså det går ut på handel, business. Dra ekonomisk nytta av varandra väldigt mycket. I Nya Testamentet, där kan man läsa om samma sak. Och där ser man att de är 10 kungarna. Det är vilddjuret. Det är inblandat i det här också. Och Babels drottning kommer att vara med där i någon form. I form av det här lilla hornet då. Men då kallar vi det något annat. Men ni ska få se det sen. Men de kommer att hata henne. Så att de låter henne vara med och styra vilddjuret. Så länge de själva har nytta av det. Sen ska de göra henne barskrapad. Och beröva henne allt hon har. Och det så samarbetes ut i det här. Så länge man har nytta av varann så är det okej. Okay. Och så det ser ut väldigt mycket på arbetsmarknad, i sociala sammanhang, i vänskapskretsar och så vidare. Redan nu bland oss alla. Och det där är ingenting som vi ska anamma eftersom det har med det babelska väldet att göra. För att i detta babelska välde så utvecklas det personligheter. Och jag har nämnt dem tidigare. Personligheterna var då Nebukadnessar och så drottning Babel. Vi kunde se detsamma hos drottning Isabel och kung Ahab. Samma typ av personlighet. Herodes och Herodias, samma typ av personlighet. Och de skulle då införa Balsdyrkan. Det var deras syften hela tiden. Och för att genomföra det så måste man döda Guds profeter på olika sätt. Eller få dem bort. Det var deras metodik. Och Guds profeter, det är inte bara de som kallas profeter. Det är de som framhåller Guds ord. Så det profetiska gamla testamentet, det är mer än vad vi tror. Det fanns ju 700 stycken i Israel. Det betyder liksom det var både de som var profeter och lärare. Alltså präster och pastorer. Va? Det står ju inte då, men som lärare. De som värnade om Guds ord och talade Guds ord, de måste bort. Sen har ju det här då gått vidare på olika sätt. Jag tänker bara göra ett inslag, hoppas jag, i gamla testamentet. För sen måste vi komma vidare, annars kommer jag aldrig fram till märket. Och jag varnar er för det här tidigare, att det här är sådana ämnen som jag fruktar för att gå in i. Jag är oerhört intresserad. Det är därför jag liksom drar mig undan. Jag fastnar i dem. Jag kan sitta i det här och luska ut varenda bokstav och punkt och dess betydelse flera år bara för att hitta svaret. Jag är sån. Jag går på djupaste djupen. Men jag vet i förväg att hur mycket jag än forskar så kommer jag inte att upptäcka mer än vad Gud vill ge mig. Det är bara så. Det spelar ingen roll hur huvudet eller jag själv beter mig. Det kommer inte in någonting om inte Gud har tänkt sig det. Så man kan lika gärna slappta av och vänta. Men då kanske man blir andligt lat då, för det är klart man ska söka. Så den här liksom, ja, ni kanske känner till det där själv. Ibland är det svårt att veta hur man ska göra rätt. Och samma brottningsmatch har jag nu. Och den största matchen är inte att det inte finns något material att komma med. Den största matchen är att sortera bort allt material som jag ändå inte kommer hinna med. Det är högvis alltså kring det här. Och sen när man går in i det här så ser man liksom hela Bibeln handlar om det här, alltså utanför Jesus då. Det är Jesus det frågan om. Men sen den övriga kampen här. Och det är alltid Babels välde. Det är i Sverige idag, det är i Europa idag, det är USA idag, det är Asien idag. Det är samma Babel, samma tankebyggnader, samma andeförste. Och behöver vi vara så rädd för de andeförstarna då? Nej, Jesus har ju vunnit allting. Men tänk på försten över Persien som det står om. Då Daniel hade bett om att få bönesvar. Så kunde alltså en av förstarna hindra bönesvaret att komma till det området. Och då trädde med ängeln Mikael in då, som stred mot den här försten för att bönesvaret skulle komma fram. Så det är en strid och kamp här. Det är inte så att Gud inte svarar på våra böner. Men ibland så, vi vet inte hur det ser ut alla gånger i andevärlden. Hur tufft är det? Hur hårt är det? Det är klart att Herren har all makt. Men ibland måste han sända sina änglar för att vinna en seger. Bara för att bönesvaret ska komma fram. Så det blir väldigt lite kvar av vad vi kan åstadkomma. Det är Gud för hela slanten. Jag ska läsa lite ur Daniel, tredje kapitlet. Jag ska inte prata så mycket om det. Ni ska bara komma ihåg ett, en halvtimme så det är framåt. Jag kommer till förklaringen senare. Daniel. Det här utspelar sig i staden Babylon, naturligtvis. Det är Daniel som är huvudpersonen egentligen här i den här boken. Det är Daniels bok, handlar om hans öden. Och så kung Nebukadnessar då, som var makthavaren i staden Babel. Då står det så här. Kung Nebukadnessar lät göra en staty av guld. 60 alnar hög och 6 alnar bred. Den lät han ställa upp på Duraslätten i Babels hövdingadöme. Sedan sände han bud och kallade samman satraper, landshövdingar och ståthållare, fogdar, skattmästare, domare, lagtolkare och alla andra makthavare i hövdingadömerna för att de skulle komma till invigningen av den staty som Nebukadnessar hade låtit ställa upp. Då samlade satraperna, landshövdingarna och ståthållarna och så hela alla de här makthavarna då. De samlades till invigningen av den staty som kung Nebukadnessar hade låtit ställa upp. När de stod framför den utropade en herold med hög röst: detta är befallningen till er, ni folk och stammar och tunga mål. När ni hör ljudet av horn, pipor, citror, lyror, saltare, säckpipor och alla andra slags instrument ska ni falla ner. Och tillbe den staty av guld som kung Nebukadnessar har låtit ställa upp. Men den som inte faller ner och tillber, han ska genast kastas i den brinnande ugnen. Tillbe statyn. Nu beskrivs inte så väl vad den här statyn såg ut som. Men eftersom det var Nebukadnessar så såg den säkert ut som Nebukadnessar. Och eftersom den var klädd i guld som de ansåg det var en kunglig metall. Men som egentligen i Guds ögon är det fullkomligas symbol. Så hade Nebukadnessar stulit en del av Guds idéer här. Och konsekvensen av att inte tillbe den här statyn var att de skulle kastas i den brinnande ugnen. Ja, det var konsekvensen. Så vilka tror ni avstod från att tillbe? Det fanns faktiskt en skara som inte gjorde det, och det var just judarna med Daniel i spetsen då. Nu gjorde ju alla andra det. Och så det här ska vi tänka på, att när vi pratar om märket så är det inte bara märket vi pratar om. Vi pratar också om tillbedjan. Det är de två enheterna finns med. Tillbedjan och märket. Det är inte bara ett märke, det är också en tillbedjan. Och det har vi förebilden på här. Och det har vi också från staden Babylon. Så Babylon är i allra högsta grad involverad från början till slut på den här jorden. Sen lämnade vi då Gamla testamentet. Och då ska vi gå till Uppenbarelseboken 17. Här handlar om domen över den stora sjökan. Jag gör ett dramatiskt hopp. Jag måste ju säga så här att om jag skulle vilja ha med er som åhörare hela vägen, då får jag hålla på kanske en hel termin med den här undervisningen. För det finns många inslag i den hela Bibeln man kronologiskt kan följa och se. Här har Babel följt med. Men kom ihåg att Herodes och Herodias, de halshögg Johannes, han som skulle bana vägen för Jesus. Det är liksom sånt som kampen alltså har gått ut på. Babel ska hindra Guds räddning. Det är Babels syfte. Vi ska göra grejen själv. Eftersom folk många tider är lite religiöst lagda, så bygger de också upp ett religiöst system som en liksom ersättning för det äkta. Och det är Jesus som är det äkta. Profeterna och hans lärare har att hålla sig till Guds ord. Det är inte något eget man kan komma med. Därför ska det också hindras. Och det är också Babel som på ett eller annat sätt ligger bakom det. Och personligheterna som används till det, jag brukar ofta säga Isabel och Ahab. Det är de mänskliga personligheterna. Isabel, det är en kvinna som är berusad av makt. Och Ahab är en man som är berusad av makt. Och den makten uttrycks på olika sätt. Men det går ut på att döva evangelium. Döda profeterna, döda rösterna som talar om Kristus. Det går ut på att ända från början, ända in, ja, tills tiden är slut, håller den kampen på. Så ska vi se, från Uppenbarelseboken 17:4-6 då. Kvinnan var klädd i purpur och schalakan och smyckad med guld, ädelstenar och pärlor. I handen hade hon en guldbägare full av skändligheter och smuts från hennes otukt. På hennes panna var skrivet ett namn, en hemlighet, det stora Babylon, moden till sjökorna och skändligheterna på jorden. Och jag såg att kvinnan var berusad av de heligas blod, av Jesu vittnens blod. Och när jag såg henne blev jag mycket förundrad. Den här kvinnan, vart befann hon sig? Jo, om man börjar från tredje versen. I anden förde han mig då bort till en öken, och jag såg en kvinna sitta på ett schalakans rött vilddjur som var fullt med hädiska namn och hade 7 huvuden och 10 horn. Hon rider alltså på vilddjuret. I andra sammanhang får ni se att det är beskrivning på vilddjuret. Och när man studera skriften lite mer, så ser man att det här vilddjuret, i det har ett av hornen fått ett dödligt hugg en gång. Men det har fått tillbaka kraften. Det står till och med det redan idag. Nu går vi tillbaka då till Gamla testamentet. Då får ni se att ord ska med ord förklaras. Det finns ju med där. Daniel 7 tror jag det var. Daniel syn av de 4 djuren. Det står då Daniel 7 kapitlet, och ja, vi tar från 7 versen. Sedan fick jag i min syn om natten se ett fjärde djur, mycket förskräckligt, fruktansvärt och starkt. Det hade stora händer av järn, tänder av järn. Det uppslukade och krossade, och det som blev kvar trampade det under fötterna. Det var olikt alla de tidigare djuren och hade 10 horn. Men medan jag såg på honom fick jag se hur ett annat horn sköt upp mellan dem. Ett litet torn som stötte bort 3 av de första hornen. Det hornet hade ögon som liknade människoögon och en mun som talade skrytsamt. Daniel fick år 552, är det ungefär, före Kristus, se vilddjuret han också. Det är det som Johannes ser sen i Uppenbarelseboken. De beskriver samma vilddjur, samma lilla horn som ska ha sån fruktansvärt stor betydelse. Och den stora betydelsen, här gäller det att titta vad som har skett historiskt. Finns det någonting som har fått ett dödligt hugg och som har uppstått? Någonting som ska kunna ha varit en del i en maktkonstellation bestående av, säg, 9-12 stater eller kungar då, som tycks ha avrättats, men som har återuppstått? Ja, det finns det. År 538 så utgick det, jag vet inte vad de kallar det där, men det var civila makter, alltså världens makter, olika kungar och sånt där i Italien, som då såg till att Roms biskop, det fanns ju flera biskopar överallt där, men från det året så var Roms biskop överheten över alla andra biskopar i Europa. Det var världens makter som såg till det. De plockade upp honom i den konstellationen för att man tjänade väldigt bra på det. Det med handel är med och pengar är med. Och ni som har läst hur Jesus frestades ut i öknen, ni har sett en del av djävulens strategi. För Jesus frestas där med: tillbe mig, säger djävulen, så ska jag låta dig få all världens härlighet. Jag har träffat människor som har bekänt att de har låtit sig initieras till djävulen. Men de fick gå in i ett förbund där deras själ var priset. Han skulle få deras själ. I gengäld skulle de få rikedom, makt och ära under livet. Så sånt kan djävulen hålla på med. Och därför är det så viktigt det här med Babel. För det är vad de erbjuder. Rikedom, makt och ära, lyx, horeri. De menar jag inte bara sexuellt. Det finns säkert med det också. Men horeri, det är ju här att utnyttja varandra för egna personliga syften skull. Dra nytta av varandra, utnyttja varandra, suga ut varandra så länge det går. Och det finns med här. 538 såg sig till att påven blev påven. Det var här som påvedömet egentligen startade. Det hade varit mycket som hade skett innan. Men hur kunde det vara en struktur i Italien då som gör att påvedömet var möjligt? Ja, det beror helt enkelt på att när du tittar vad påvedömet står för, deras symboler, liturgin, mycket och sånt här. Vet, de har ju en bägare av kalk, eller en guldbägare som de ska ta nattvarden i. Och de kallar det för natt eller mässoffret. Den måste vara av guld. Men guld är, det är ett missbruk av guld att ha den där. För guld är en symbol, en metall som är det fullkomligas symbol. Det är Guds metall. Och den är de så fräck att de ska ha i sin bägare. Och varje gång så gör de det antikristliga. De förkunnar Herrens korsfästelse varje gång. Men vi vet om att Jesus, han korsfästes en gång för alla. De gör om ett varenda gång. Och får folk att bekänna det så. Och folk förstår inte ens, men det trummas in i dem. Det är en grej. Biskoparna är klädd i de här schalakansfärgerna och purpurfärgerna. Det har de hållit fast vid alla tider. Och i modern tid då har de ett kors, biskoparna alltså. Och det korset ska vara av guld och det ska finnas ädelstenar inne. De högsta biskoparna har dessutom ben från döda människor i de här korsen. Snacka om att de går mot Gud. Men det är också det som lockar människor. Det är också det som kan locka oss en dag. För handen på hjärtat. Om jag ser en människa ute någonstans, jag har bråttom. Jag ser, nu ramlar han där karn omkull. Och det är en sån här person som jag ser liksom, han, alla kläder är trasa, han bara går ragla, han luktar jätteilla, jag bara får vidare. Jag kanske gör så då. Men tänk om jag skulle se statsministern ramla. och jag kom och for förbi. Då är jag väldigt säker på att jag skulle bromsa och hjälpa upp han. Så nu har man anseende till person. Och kanske för att det är en viss status med henne. Att umgås med rätt folk, att ha kontakt med rätt folk. Och det är också en del i det babelska systemet. Många som strävar hela sitt liv efter att skaffa rätta kontakter därför att det är bra i deras karriärer. Ja, ja, men ska de inte ha någon vänner någon gång? Jesus, han pratar om vänner han. Ja, men de är inga vänner, de utnyttjar varandra. De rider på varandra, möjligen. Och det här finns inom oss och vi tänker inte på att det är det babelska systemet som är så. Det har planterats in dessa värderingar på något sätt. Någon kraft i himlarymderna har fått tillträde till oss i modern tid. Så därför har jag kallat det här för finns Babel i oss. Men syftet har hela tiden varit att vi ska komma till märket. Nåväl. År 538 då startade det påvliga systemet, kan man säga. 1260 år höll de sen på att plåga kristna. Ni vet, sådana som bekände sig till Jesus. De torterades, de dödades och så vidare. Sen kom det liksom någon påve som var lite mer human ett tag. Och han sa liksom att ja, det är klart ni får tortera dem. Men ni måste avbryta innan benen slits bort från kroppen deras. Ja, det var ju humant. Men så de satt upp sådana gränserna. År 1798 så fängslades den dåvarande påven. Kastades i fängelse. Nu fick det vara nog med den här terrorn. Och där dalade det påvliga systemet ner och nästan föll i glömska. Ända fram till år 1929, då hände nästa grej och det vart värre. För då var det Mussolini. Och nya, den världsliga makten, hade nytta av den religiösa makten. De började förenas här. Och då avskildes då de här kullarna då, som vi idag kallar för Vatikanen. Eller inte alla kullarna, men en del av det där. Och de fick bli en egen stat och ha sin svar och så. Så det här hornet, det fick ett dödligt hugg 1798. 1260 år efter att det påvliga systemet hade börjat. Jag tror det finns någon sån siffra i Bibeln som styrker det. Och 1929 så har det rest på nytt. Och det är det lilla hornet. Och det är också en symbol på kvinnan som rider på vilddjuret. Och ni vet, jag vet ju att Jonna hon rider ju. Och det är klart om hon sätter sig på en häst så låter ju inte hästen dra iväg åt vilket håll som den själv vill. Hon sitter där och styr hästen med tömmarna så hästen flyger iväg som hon vill. Annars blir det inget bra. Det gör kvinnan när hon sitter på vilddjuret också. Men då är det alltså ett förbund av 10 kungar eller 10 stater eller nationer eller maktcentra. Jag vill inte peka ut någonting egentligen. Men det skulle vid det här laget kunna gå. Men det kräver några veckor till. Men i varje fall. Hon styr nu. Och kan vi se någonting av det idag? Ja, vi kan det. För vem var det som var först på plats den här gången? I samband till och med de här blodmånarna och superblodmånen som var. När FN skulle sjösätta och klargöra den här agenda 2030. Det var påven. Och hur blir påven mottagen? Ja, som en kung. Folk jublar och beundrar han redan. Det påvliga systemet har sannoliken återkommit. Och det är nog så att på nytt är det så. Det här är inget gammalmodigt. Bara för att det hände i Babel för sådär 3000 år sedan. Eller 4000 år sedan. Har återupprepats ett antal gånger genom världshistorien. Så är det inget gammalmodigt. Det är någonting som återkommer med jämna mellanrum för mänskligheten. Och nu har vi ett nytt sånt skede. Ja. Till och med det. Det är alltså katolikernas agenda som FN nu förvaltar. Ja, då bekräftar tack för det. Det är alltså redan så. att det religiösa systemet inte bara samarbetar med världens makt utan även styr den. Då är det Babel. Och är det FN, då stämmer det helt med vad jag sagt tidigare. Babel har redan spridit ut sig globalt. Och som jag sagt tidigare vid några tillfällen, så är det också så att när någonting blir en stormakt så startar Gud en klocka. Så går det liksom sakta så här till en given punkt, då rasar det systemet. Alla stormakter i världshistorien hittills har rasat. När de har blivit stormakt och en tid efter. USA kanske är på tur nu. Men om nu hela världen ska vända sig mot Israel, så är ju hela världen en stormakt. Och Gud håller. Han håller sin dom. Inget nytt under solen. Och det kommer att ske igen. Det kommer att ske igen. Okej, så från 1929. Det återuppstod det här hornet som hade fått det dödliga hugget. Och det handlar om det påvliga systemet. Märk väl hur noga jag säger att prata om det påvliga systemet. För det gäller inte alla katoliker. Det finns sådana som tillhör katolska kyrkan men fortfarande kvar hos Jesus. Men det är en tidsfråga om man är i ett sådant sammanhang. Men det påvliga systemet, alltså de som bedriver den här makten, uppifrån en person ska spridas ner och kanske gå ut över hela världen. Det handlar om. Märket. Inte framme där än. Kan vi titta lite i Uppenbarelseboken 14 kapitlet. Vi tittar i det 14 kapitlet. Där kan vi läsa först i 8 versen. Ännu en annan ängel följde efter. Och han sa: fallet, fallet är det stora Babylon, som har gett alla folk att dricka av sin otukts vredesvin. En annan ängel, den tredje, följde dem och sa med stark röst: den som tillber vilddjuret och dess bild och tar dess märke på sin panna eller sin hand, han ska själv få dricka av Guds vredesvin, som han kommer att plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför lammet. Och så fortsätter jag ner här. De har ingen ro eller vila, vare sig dag eller natt, dessa som tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket med dess namn. I detta visar sig det heligas uthållighet. De håller fast vid Guds ord och tron på Jesus. Det här handlar om två grupper människor. Vid den här tiden så handlar det om två grupper. Det är inte så mycket nationer längre. Det är två grupper. För Jesus eller för det andra. Det andra har många olika varianter, nationaliteter, synsätt, uttrycksmedel och så vidare. Men Gud alltid pratar om Gud och Jesus. Och det. Den enkla hållningen, det är liksom ett antingen eller. Och de som ska ha märket på sin panna eller sin hand, de ska alltså drabbas av Guds vredesvin, står det här i Guds eget ord. Så märket är någonting vi ska prata om. Vi ska inte beundra eller så, men vi måste veta lite om vad det kan vara, för vi ska inte ta på oss det. För vi vill inte dricka av Guds vredesvin. Vi vill inte kastas i sjön där tillsammans med vilddjuret och så. Det vill vi inte. Vilddjuret från havet. Och jag såg ett vilddjur stiga upp ur havet. Det hade 10 horn och 7 huvuden, och på sina horn 10 kronor och på sina huvuden hedniska namn. Vilddjuret som jag såg liknade en leopard, och det hade fötter som en björn och ett gap som ett lejon. Sa jag att det var Uppenbarelseboken 13? Ja, jag har Bengt som riktmärke här. Jag ser när jag har glömt det, då börjar han att bläddra. Ett av dess huvuden såg ut som om det hade blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade läkts. Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det, och man tillbad draken, därför att han hade gett sin makt åt vilddjuret. Och man tillbad vilddjuret och sade: vem är som vilddjuret och vem kan strida med det? Det här är det första vilddjuret. Det kliver upp ur stora vatten. Och när det kliver upp ur stora vatten, då handlar det om folk, folkslag, språk och så vidare. Det kommer ur folkskarorna alltså. Och det gör olika maktkonstellationer idag. Eller hur? Finns det någon som får någon makt idag utan att ha stora skaror med folk som röstar på dem eller stöttar dem eller någonting? Det går ju ut på det hela tiden. Den här tiden när Gud utsåg en kung i landet, det hör vi inte ens tala om idag. Nej, idag är det människans makt. Och det är ur de här folkskarorna så kliver det här vilddjuret upp. Och det är 10 nationer. Det där är ett vilddjur som ännu inte har, alltså 10 kungar som ännu inte vid det här tillfället har något rike att regera över. Så då skapas ett rike här åt de här, för att de ska få bedriva sin makt. Och de bedriver ju helt säkert sin makt för att de har ingått ett förbund med djävulen. För att det första vilddjuret får folket, alltså människorna överlag då, att tillbe draken, djävulen alltså. Tänk att så förblindat kan det bli en tid. Så att en rätt sorts maktkonstellation kan få folket att tillbe draken, djävulen. Ja, vi är där. Det händer i vår värld idag, verkligen. Det här med Balsdyrkan, det här med Babel, det här med Babylon. Det finns på vår värld, på vår jord idag. Jag själv träffade en som gjorde som sa så. Han hade redan ingått ett förbund så han kunde inte ta emot en öppen hand från Gud till frälsning. Han hade redan sålt sin själ. Han kanske inte var så intresserad, men så var svaret i varje fall. Det är klart, jag pratade inte med han i syfte att han skulle gå förlorad. Jag sa att det finns en frälsning att få. Vad det än har gjort för fel så det går att komma därifrån. Men han ville väl kanske inte. Det var ganska mycket egendomar och sånt att ta avstånd ifrån förmodligen då. Så han sköt den framför sig. Det är ju olyckligt att... Åh Gud, hjälpa. I varje fall, det här första vilddjuret som stiger upp ur havet. Det har också de här hornen. 10 horn och 7 huvuden. Draken gav det sin makt och sin tron och stor myndighet, står det då i halva vers 2. Djävulen. De har gjort en deal med djävulen, det här vilddjuret. Han som alltid har varit fientlig mot människan. Han som alltid har velat att människan ska skadas och gå sönder. Det är det de här representerar. De får stor förtjänst på honom. De får leva i lyx och överflöd. Och de får säkert tillbedjan. För folk är så på den tiden. De fascineras av det här yttre. Av den här glansen för diamanter och guld. De vill kanske själv äga nu. Och då är det lätt att fastna i sånt här. Man kan sälja sin själ. Som Jesus säger. Akta dig för att du förlorar din själ. Vad ska du köpa tillbaka den med? Han ställer själv frågan. Ja, ingenting. Vi har ingenting att köpa tillbaka den med. Babylon, som jag nämnde förra gången, idkar ju handel med människor och människors själar. Det går ut på det. Det är Babylon som gör sånt. Det vill ju det som vill sånt. För att Jesus har ju räddat oss. Och det ska ju få fortsätta vara räddat och tillhöra Gud. Det här är antikrist som håller på. Det här är det första vilddjuret. Sen ska vi titta på det andra vilddjuret från vers 12. I samma kapitel då.